Ja, god morgon. Återigen ska vi bekanta oss med en av, ja, bekanta låter nästan överflödigt att säga, eftersom det här är en psalm som ni förmodligen känner bättre till än många andra psalmer. Ändå har jag valt psalm 139. Av vissa skäl som kanske inte är så uppbyggliga, men det finns en problematik i denna vackra psalm. Åtminstone två sådana som jag har brottats med. Och det kommer vi att se så småningom vad det är. Och jag förmodar att era gudstjänster när man läser psalm 139 så slutar man i vers 17. Av de skälen ska jag försöka och jobba vidare så att vi kommer till hela psalmens slut. No. Jag vet ju inte om jag lyckas, men Gud får hjälpa mig. Från Betlehemsängarna till tronen i Israel. Genom att bli musikterapeut vid Sauls hov. Genom att kunna spela och sjunga på ett sådant sätt att ångesten fick ge vika hos Saul. Och han blev mycket fäst vid David. Och han anställde honom vid hovet. Och han blev också en av härförarna som lyckades bättre på slagfältet än Sauls män. Och det uppstod en avund, som ni vet, från Saul mot David. Så till en grad att Saul i sitt paranoida tillstånd försökte döda David vid ett par tillfällen. Och David fick fly ut i ensliga bergstrakter och heta ökenområden och gömma sig många år. När han väl blev kung så var inte motgångarna borta. Utan de var där och kantades av tragedier i hans eget personliga liv och familjeliv. Och han mötte motstånd från sitt eget folk, från sin egen familj. Hans egen son Absalom gjorde uppror emot honom. Vi ska återkomma till det när vi talar om tårarnas poesi imorgon. Folken runt omkring reste sig upp och det var ständiga konfrontationer. Vi vet inte exakt när den här psalmen, under vilken tid av hans liv psalmen skrevs. Men det måste ha varit en tid då han var särskilt utsatt för yttre motstånd. För det ger han ju till känna, åtminstone i slutet av psalmen. Det var konflikter som han hade anledning att känna sig väldigt rädd för, uppenbarligen. Hotad och trängd. Hur gör man i en sån situation? Hur gör den unge kungen? Eller nu kanske han har varit en tid på tronen. Jo, han börjar reflektera och meditera över vem Gud är. Och den här meditationen förändrar hela hans perspektiv och inger honom nytt mod. Det är ett skönt stycke poesi som det här resulterade i och har alltså blivit en av de mest älskade psalmerna i Saltaren. Och gett upphov till en mängd sånger, en mängd reflektioner och ytterligare poesi. Det är ett väl genomarbetat poetiskt verk. Det var inte bara så att David kände nu måste jag sätta mig ner och skriva någonting. Och så flödade orden och så blev det en psalm. Lägg noga märke till att den här psalmen har 24 verser. Väl balanserade i fyra delar om sex verser i varje del. Och det är framförallt två sanningar som David vill hålla fram här. Hans Guds allvetande och Guds allestädes närvarande. Och jag känner ju den där tvekan som en botaniker eller botanist gör inför att plocka sär en vacker orkidé. För att titta vad som finns inuti och lära sig någonting om orkidéens sammansättning. Ska vi förstöra den här salmen genom att jag ska stå här och plocka sär den? Nej, det känns som ett helgerån lite grann. Och ändå så ska jag försöka och hoppas att det ska fördjupa insikt i den här vackra blommans liv. David fascineras av Guds allvetande och att Gud finns överallt. Så att han skriver en psalm om fyra avdelningar. Jag skulle vilja haft den på skärmen, men jag har inte det. Men ni kommer säkert ihåg det. De första sex verserna, Gud vet allt om mig. De nästa sex verserna, 7-12, Gud är närvarande överallt. Den tredje delen, vers 13-18, Gud är min skapare. Och så den fjärde, sista, svårare delen 19-24. Hur kan någon förakta en sådan Gud? Samtidigt som David är den mänskliga författaren till den här salmen och den har uppstått alltså i en tid av kris i hans liv, så tror vi att Guds ande inte utnyttjade utan använde sig av Davids sinnestillstånd när han skrev den här salmen, så att den helige ande samtidigt gav sin sanktion till den här salmen, även den sista delen på något sätt, så att den här salmen samtidigt är Guds ord. Och den här salmen har ju använts av den hebreiska poesin, den använder sig av den hebreiska poesin på ett så vackert sätt, har Gud velat kommunicera till oss, som just den hebreiska poesin möjliggör, och som jag talade om första dagen inte ska bli så djup eller så ordig omkring just nu. Men den hebreiska poesin, och vi ska titta lite på det när vi läser salmen, är uppbyggt på ett mycket speciellt sätt som gör att sanningarna liksom, de sägs två gånger ofta utan att du märker det, och det sjunker ner ända i hjärtat och landar där. För som vi sa, Gud är inte angelägen om bara vad som sägs, utan också hur det sägs. Och då kommer oss predikanter att inte vara slarviga i våra ordval och i vårt sätt att förmedla det skönaste av alla budskap, som ju naturligtvis utmanar oss att ge det bästa tänkbara kläddräkt. Ett slarvigt språkbruk inger ju intrycket av att det här är inte så viktigt att lyssna till. Men när du hör att det finns ett språkbruk som är värdigt att lyssna till, som inte är slarvigt och lånar sig till massa billiga skämt till exempel, ger en respekt också till budskapet, och man öppnar öronen för att lyssna. Därmed menar jag inte att man skulle söka ett språk som är vackert bara för sin egen skull. Det kan bli ett självändamål. Och jag har hört predikanter faktiskt, där jag har suttit och blivit så fascinerad av själva språkbruket att jag har glömt vad det var de sa. Och då blir det ju missade i sin poäng. Så det här är en svår balans. Alltså drabbar av Gud. Att man känner att jag måste förklara det här på ett sådant vackert sätt. Så att som det förtjänar. Så att det berör människan på djupt. Åtminstone var det så som den hebreiska poesin tänkte. Eller fungerade pedagogiskt sett. Och därför älskar vi ju Saltaren. Därför älskar vi ju den övriga poesins profeterna. Gud kallade på poeterna när han ville ha profeter. Tänk på Jesaja. Du är en av världslitteraturens högsta alster. Erkänt så. Man talar om Gud. Då utmanas man till att tala om något vackert. Och då borde språket också få spår därav. Nåväl, låt oss börja i psalm 139. Och jag tror David vill att du ska ta det här en hälsning från honom själv. Indirekt en hälsning från Gud. Vers 1. Vi får det på skärmen här. Ja. Herre, du utransakar mig och känner mig. Så David börjar med salmen med att använda tilltalsordet för Gud, som egentligen på hebreiska betyder jag är. Alltså den evige. Det förbundsordet för Gud när han instött ett förbund med sitt folk. Vem är det? Jag ska säga som har sänt mig, undrar Mose. Du ska säga, jag är, har sänt dig. Det är namn på Gud som påminner om att Gud alltså stod i ett kärleksförbund med sitt folk. Det var ett så heligt namn på fyra konsonanter i det hebreiska alfabetet att judarna inte ens vågade uttala det. Utan man sa Adonai istället, som betyder Herre, och så har vi fört över det. Men numera så säger... Jag talade med rabbinen i Göteborg. Istället för Adonai eller Herre har man nu börjat använda den evige när man kommer till det här ordet. För Jehova eller Jahve, det vågar man inte uttala, för man vet inte riktigt om man uttalar det rätt. Och det vore hemskt, tycker man, om man skulle uttala Guds namn fel. Då är det bäst att ha ett annat uttryck för Gud. Och den evige är ju väldigt vackert. Gud står alltså i en relation till sitt folk, men inte bara till folket utan till individen, konungen själv. Gud, Herre, utransaka mig. Känn mig. Och verbet utransaka, det betyder, ja, samma verb som man tar en spade och gräver djupt ner i marken. Va? Det betyder gräva djupt. Herre, du gräver djupt in i mig. Och du känner mig fullständigt, ända in i mitt innersta. Gud är expert på dig och mig. Och det är inte så att Gud måste gräva och utforska för att lära känna oss. Han vet redan allt. Och så kommer vers 2. Var jag sitter eller står, så vet du det. Alltså alla mina aktiviteter, ytterligheterna, det här bildspråket används, sitter, står, går, ligger. Det betyder ju inte att Gud bara vet när vi sitter och sen när vi går eller när vi ligger eller står. Gud vet allt däremellan. Det är ett sätt att beskriva totaliteten. Ytterligheterna används alltså för att beskriva allt vad du gör vet Gud om. Vare sig du läser, dricker vatten, skickar sms, diskar, cyklar, sover, sitter i bilkö, jobbar, åker hiss, ammar ditt barn. Gud vet allt vad du gör. Han följer varje steg. Inte bara mina fysiska aktiviteter, utan som det står, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Gud är ju i sin boning långt borta. Ändå inte bara vet han vad jag tänker. Han förstår varför jag tänker som jag tänker. Motiven bakom mina tankar. Nu är det här nyttigt igen, som vi sa igår, att det börjar famla för oss. Va? Hur i all världen ska Gud kunna veta vad närmare 7 miljarder människor på planeten jorden tänker just nu? Och inte bara vad de tänker, utan varför de tänker. Motiven bakom deras tankar. Om Gud är Gud, så måste detta med nödvändighet vara sant om honom. Gud vet om alla de tusentals intryck som vi i olika former påverkas av under dagens lopp. Och som på olika sätt styr våra tankar. Vi ser någonting som sätter igång våra tankar. Vi hör någonting som sätter igång tankarna åt ett annat håll. Du vet hur svårt det är att bedja bara. Tankarna kommer och far och vi har svårt att koncentrera oss. Gud vet om allt det där. Och ibland så undrar vi, men varför tänker jag som jag gör? Och nästan förstår inte oss själva. Gud förstår. Han vet varför du tänker som du gör. Gud vet inte bara vad som händer och vad du gör. Han vet också vad som skulle kunna hända. Alla alternativa handlingar som skulle kunna utföras av oss. Och Gud, Guds kunskap är inte beroende av inlärning. Utan han har vid varje tidpunkt, så att säga, fullständig kunskap om allt. Gud lär sig inte som vi gör och som barn. Vi går i skolan och vi får mer och mer kunskap. Ackumulerar kunskap och eventuellt lite visdom. Gud har allt. Alltid. Det fanns inte en tidpunkt i Guds historia, om man kan uttrycka sig så, då Gud visste mindre än vad han vet längre fram. Det finns ingen tid för Gud. Gud är höjd över tiden och rummet. Gud har alltid haft all kunskap om oss, om skapelsen, om mänsklighetens historia innan den ens blev till. För Gud är höjd över tiden och rummet. Det är bara i universum där vi är placerade. Låsta på en litet stoftkorn i Vintergatans utkanter där vi snurrar ett varv runt en liten stjärna. Vi är fångade i tiden och rummet. Vi blir ett år äldre för varje varv och vi kan inte göra någonting åt det. Men Gud är höjd över detta. Han vet redan slutet. Det finns ingen början och slut för Gud. Guds kunskap innefattar allt som också kommer att hända. Om det skulle vara ett tråkigt moment i det här så är det väl att Gud aldrig kan överraskas av någonting. Och säga, oj, nu gjorde du det, ajaj. Gud visste redan. Samma Gud som har lovat att bevara och följa dig med sin omsorg. Veta varje steg du tar. Veta allt om din framtid utan att oroa sig. Veta sorgen och glädjen som kommer att drabba dig. Han är samtidigt en Gud som älskar dig. Guds allvetande kvalificerar honom också till den enda rättmätige och rättvise domaren. Och den kapaciteten ska han utnyttja. Annars vore han inte en moralisk Gud. Guds allvetande gör honom till en rättvis domare. Och en dag ska alla fakta ligga på bordet. Och han känner alla förmildrande omständigheter. Allt som har hänt, som skulle kunna ha hänt. Allt som behövs för att avkunna en rättvis dom. Vi kommer tillbaka till rättvisans problematik när vi talar om psalm 73. Hur ska det då gå med alla som inte har hört, säger man genast. De har ingen chans att relatera sig på ett rätt förhållande till Gud. Jag vet inte, jag bara vet. Alla ska dömas rättvist. Och alla ska gå ut ur rättssalen och säga, jag har blivit rättvist behandlad. Och känna en värdighet i det, en respekt för det. Ingen ska kunna klandra Guds rådslut och Guds domslut. Några ska gå ur rättssalen, det vet jag, och säga, jag fattar inte, men jag blir helt frikänd. Det fanns inte en enda anklagelsepunkt. Nej, så är det för dem som är i Kristus. Det finns ingen fördömelse. Kristus har tagit den och den är borta från vårt skuldregister. Nåd utöver nåd. Vers 4. David driver det här till ett klimax nu. Förrän ett ord är på min tunga så vet ju du, Herre, allt om det. Gud vet det första ordet du ska säga efter det här bibelstudiet. Du vet det inte själv. Men Gud vet det. Du kanske nu bestämmer dig för vad du ska säga. Och då vet Gud det också. Gud vet första ordet du ska säga till din vän eller den du bor tillsammans med eller den du först träffar på gatan. Gud vet det första ordet du ska säga imorgon. Och så hela livet. Hjälp. Nu. Men kära någon, då är det förutbestämt då? Nej. Men Gud vet det. Gud vet alla våra ord. Jesus sa också, detta är ju lite skrämmande. Men han sa faktiskt så här. Allt vad ni säger i mörkret ska höras i ljuset. Och allt vad ni har viskat i kammaren ska ropas ut på taken. Men Jesus, det är ju grymt. Det som vi har viskat lite förtroligt till vår närmaste vän i telefonen, ska det ropas ut på taken. Det är en bild på att allt är känt. Och allt ska göras känt en dag. Böcker ska öppnas, står det. Inför den vita tronen. Jesus sa också, för varje onyttigt ord som människorna talar ska de stå till svars på domens dag. Efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. Hjälp, hjälp, hjälp. Vem kan då gå fri? Just det. Det är det Jesus vill åt. Vem kan då gå fri? Ve mig, ropade Jesaja inför Herrens helighet. Jag har orena läppar och jag bor bland ett folk som har orena läppar. Liksom, det börjar med munnen, med den här lilla lämmen innanför tänderna. Den mest svårbemästrade lämmen i hela kroppen. Så att Jakob säger i sitt brev, den som kan bemästra tungan är en fullkomlig människa. Han kan tygla hela kroppen. Men, säger Jakob, vi felar ju på många olika sätt. Men alla felar med tungan. Och tungan måste få ett nytt hjärta för att få ett nytt tal. För tungan talar vad hjärtat är fullt av. Och vi skulle kunna ha en hel predikan nu om om tungans gudstjänst som predikaren också talar om, och ordspråksboken inte minst. För vi har till uppgift att tjäna Gud med vår tunga, men Gud vare lov att även tungans missbruk är under Jesu Kristi blod. Hur väl jag behöver det. Eller hur? Oj. Men det är ett uttryck för han vet allt. Varje ord är också sparat. Han kan bli en rättvis domare. Om Gud vet våra tankar, som jag just har sagt, så är det väl inte så konstigt att han också vet orden som tankarna föder. Vers 5. Du omsluter mig på alla sidor och du håller din hand över mig, eller du håller dig i min hand. Det här uttrycker fullheten av Guds närvaro. Guds hand är ett uttryck för Guds auktoritet, för trygghet, för ömsint omsorg, som liten femårig kille tyckte var så skönt att hålla pappa i handen. Hans hand var en sån där stor, bred dalkarls hand och min var så liten. Men det var så skönt att hålla pappa i handen. All oro liksom försvann. Och så har han, David, nu den bilden på Gud. Och det finns ett ytterligare vackert uttryck som ofta används i Esran, i Nehemja-böckerna framför allt. Det gick mig väl inför kungen, säger Nehemja till exempel, därför att Guds goda hand var över mig. Och Nehemja och Esra vann respekt hos kungen i Persien där, och han fick åka tillbaka till Jerusalem för att ordna med tempeltjänsten där. Allt gick bra därför att Guds goda hand var över mig. Oj, vilket fint uttryckt. Vill du inte ha Guds goda hand över dig? Det är så fantastiskt stort. Davids slutsats i vers 6 om Guds allvetande är följande. En sån kunskap är mig allt för underbar. David, vi håller med dig. Den är så hög att jag inte kan förstå den. Nej, David, vi håller med dig. Man måste inte förstå Gud däremot för att tro på honom. Om Gud är Gud kan han omöjligt få plats i mitt förnufts trånga bås. Så här litet är det. Och Gud är så här oändligt. Hur ska jag kunna packa ner honom i min lilla hjärna? Va? Och en del säger, om jag inte förstår Gud så tror jag inte på honom. Det är att ha höga krav på sitt förstånd det. Människan kan inte omfatta Guds kunskap. Vi föddes och igår och imorgon ska vi bort. Hur ska vi hinna? Och den korta stund vi lever på jorden så står vi och tittar på en jättebred väggmålning. Vi har inte tid, vi har en sekund på oss, och där står vi och glor. Och vi ser så mycket konstiga färger och formationer. Vi fattar ingenting. En del är vackert men det mesta är konstigt. Och vi skulle behöva ta 10 steg bakåt för att se, det var ju en mening, det var ju en fantastisk målning. Men det hinner vi inte på en sekund, för imorgon ska vi dö. Så säger predikaren att Gud har gett det här, att inte förstå livet från början till slut, människorna att plåga sig med. För att vi ska frukta Gud istället. Och inte tro att vi måste se hela väggmålningen för att tro på honom. Utan istället säga, okej Gud, du har målat helbilden. Vi ser den inte den här korta sekunden. Men du är Gud. Och du är värd att fruktas. Vi tillbeder dig. Vi tillbeder dig. Så säger predikaren. Du förstår inte det som är över solen. Och det som är under solen är bara förfänglighet. Men om du tar in honom som är över solen så kan du ändå njuta av livet och av hans gåvor. Och veta att det finns en givare och en skapare som är värd att fruktas och äras. David börjar inse Guds majestätiska storhet och sin egen litenhet. Och hur beroende man är av Gud. Gud är inte beroende av oss. Paulus säger till atenarna, Gud kan inte rymmas i ett tempel byggt av människohänder. Hur kan ni tro det? Om ni tror det. Gud är ju den som, Gud som har skapat, han säger himmel och jord och hav och allt som finns i alla dessa dimensioner. Den guden har jag kommit till er för att förkunna om. En okänd gud för er. Men det är honom som vi lever och rör oss och är till. Det är tack vare honom som varje andetag kan tas. Som varje hjärtslag slår. Och jag brukar lägga mina fingrar på pulsen här och så säger jag nåd, nåd, nåd. Nåd. Och nu var snabb nåd idag. Det är ständig nåd, pågående nåd, ständigt pågående nåd. Tänk på det. Varje steg du tar, nåd, nåd. Säg halleluja, halleluja, även om du går baklänges. Okej, ursäkta skämtet. Insikten om Gud för David och för oss kanske leder till en av två olika reaktioner. Antingen så inger det den tröst som det borde vara ämnat till och trygghet och vila. Om Gud vet allt om mig, då behöver jag inte göra mig till. Eller försöka vara någon annan än den jag är. Gud vet ju ändå sanningen om mig. Vad skönt, jag kan slappna av och ändå är han samtidigt den som älskar mig. I mänskliga sammanhang så kanske det kan kännas igen på äktenskapsrelationer, relationen mellan två väldigt goda vänner. Man är inte rädd för att inte bli omtyckt om man är den man är, som det kan vara i mänskliga sammanhang, utan man kan slappna av och vara den man är, för man vet att man är till 100% accepterad och godkänd som den man är av sin vän eller make eller maka. Så borde det vara i vår relation till Gud naturligtvis. Men David reagerar lite annorlunda. Han fylls av obehag, verkar det som. Som om Gud vore den stora psykologen som ser rakt igenom honom och ser alla hemligheter som ingen människa vet. Och nej, usch, Gud vet allt om mig. Var ska jag ta vägen? Vart ska jag fly? Och så kommer andra delen av salmen, vers 7 och framåt. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Och så betänker han och ger han oss 5 flyktalternativ. Vers 8. Om jag får upp till himlen. Nej, det var ju väldigt kort tänkt. Du är klar, där är du ju. Det är inte bara så att Gud har skapat himlarnas himmel. Hur skulle han kunna det om han vore mindre än himlarnas himmel? Och hur skulle himlarna kunna vara en främmande plats för honom? Nej, han är där. Vi bodde i Dallas från 1969 och 4 år framåt. Och du vet, 1969 var den första lyckade månlandningen. Och så kom det 2-3 till. Och en av de första astronauterna som gick på månens yta hette James Irving. Och han kom till den kyrka vi brukade besöka, First Baptist Church i Dallas. Och det var en otrolig nyfikenhet på hans upplevelse på månen, du förstår. Och där stod den man som har gått på månens yta och ger sitt vittnesbörd. Vet du vad han sa bland annat? Kära församling. Detta vill jag att ni ska veta om. Att när jag tog mina steg på månens yta, denna ödsliga, det synes helt döda planet, med detta runt omkring mig, detta landskap runt omkring mig, så hade jag en stark förnimmelse av att Gud var där. Jorden som en liten fotboll där borta. Men Gud var på månen. Of course. Om Gud är på jorden, varför skulle han inte vara 1 millimeter från jorden där månen har sin bana? Det var en annan astronaut som några år tidigare, en Gagarin, en rysk astronaut som lyckades ta sig en kapsel 17 varv runt jorden och kom ner och sa, jag såg ingen gud, alltså finns han inte. Så förmätet. Alternativ 2. Om jag bäddar åt mig i dödsriket då, skulle det kunna gå att komma bort från Gud? Och jag vet inte, men det verkar nästan som han, åtminstone teoretiskt så här, lekte med tanken, om jag tar mitt liv, själv bäddar åt mig, slipper jag din närvaro då? Nej, inte ens där. Han har nycklarna till döden och dödsriket. Han går in och ut hur lätt som helst också där. Det är hans domäner. Fortfarande vers 9. Alternativ 3. Men om jag tar morgonrådandes vingar och gör mig en boning ytterst i havet västerut, ska också där, säger han, din hand leda mig. Morgonrådande österut. Först var det i lodrätt riktning. Nu är det i horisontal riktning. Österut där solen går upp. Västerut där solen går ner ytterst i havet. Och det är långt ut i Medelhavet då. Så skulle också där din hand fatta mig. David, vad håller du på med? Senare fick han göra det med Jona, vet du, som tog ett skepp ifrån Joppe och skulle åka ända till Tarsis i Spanien. Gud snurrar lite med lillfingret så det blir en storm. Och så kommer den här stora fisken så småningom och Jona tillbaka. Jona, ska vi ta det från början? Gud, kan vi inte fly från? Men Gud, i barmhärtighet tog Jona tillbaka. Och här, när du försöker gå bort från Gud, jag tror inte det är så lätt som du tror att du ska lyckas. Han är där med sin hand och tar det tillbaka. Nu återstår bara ett alternativ för David, vers 5, vers 11. Må mörker betäcka mig och ljuset blir natt omkring mig så att inte Gud kan se mig. Det var väl ett bra förslag. Släck solen. Låt mig gömma mig under något som täcker allt ljus. Så dumt. Den Gud som har skapat solen, han behöver varken sol eller andra ljuskällor för att se oss i mörkret. Alltså den stund på dygnet när vår del av jordklotet befinner sig på baksidan mot solens strålning så att säga, och det är mörkt på jorden. Natten är lika ljus som dagen för Gud. För hos Gud finns ingen växling mellan mörker och ljus. Och efter att på det här sättet ha reflekterat över innebörden av Guds allvetande och Guds allestädes närvarande, så ägnar David nästa 6 verser åt det som är den logiska grunden för dessa Guds egenskaper. Ja, men visst ja, han är ju skaparen. Och på grundspråket så inleds vers 13 med en förklarande konjunktion, ty, översätts det. Ty finns inte med i den nya översättningen, folkbibeln har den kvar. Ty, alltså det är ju du, det är ju nämligen så att det är du som har skapat mig. Hoppsan, skapat mina njurar. Varför tar han ett par organ här bak i ryggen liksom, som exempel på Guds skaparstorhet? Ja, njurar står i den hebreiska psykologin för känslolivets säte. Hjärtat, du vet, det beslöt hebreerna sig för. Det står om Esra att han hade vänt sitt hjärta till att begrunda Herrens lag. När man vänder sitt hjärta till någonting, då beslutar man sig för någonting. Så hjärtat var mer sättet för viljelivet. Vi har ju känslolivet här i hjärtat, det är ju ganska ologiskt egentligen. Det var mer logiskt, som hebreerna ansåg, att känslolivets säte var njurarna. För enligt den moderna endokrinologin så är det väl ändå så att binjurebarken avsöndrar ett hormon som har väldigt mycket med känslolivet att göra. Du kan injicera några adrenalin i en människa, hon blir väldigt uppbrakt och får nya krafter och sådär rent fysiskt. Men det visste ju naturligtvis inte hebreerna om. Men det var njurarna, det var inälvorna, det var det inre i människan. Och vi känner ju mer med magen bara. Men vi känner med hjärtat. Så lite grann åt rätt håll var de ju. Vad David menar är, du har till och med skapat mitt unika känsloliv. Eller mitt själsliv. Som varje individ har ett unikt sådant. Gud har liksom grundlagt ditt och mitt känsloliv. Inte bara vår fysiska konstitution utan också vår psykologiska och mentala uppsättning. Så varför skulle vi skämmas för den? Det står att Gud prövar hjärtat. hjärtan och njurar. Gud prövar både viljeliv och känsloliv och utforskar vad som finns i vårt innersta själsliv, i vår vilja och i vår känsla. Och han vet varför vi känner som vi gör också. Dessutom, nu kommer vi till den första svårigheten. Hela fosterutvecklingsprocessen ses som ett att Gud som en hantverkare sammanvävde mig i moderlivet. Och David tackar nu för att han är så underbart skapad. Och detta stora under som människokroppen utgör, det började Gud jobba med i fosterstadiet. Som en konsthantverkare. Det finns bara ett ställe till det gamla testamentet när det här verbet sammanvävde används. Och det är när de konstförfarna männen och kvinnorna sammanvävde förlåten i tabernaklet. En vacker, vacker förlåt, förhänge med keruber invävda. Det fordrades konstkunniga människor till det. Också fyllda av Guds ande för att kunna förfärdiga det här. Och nu ses Gud som en konsthantverk, en vävare som väver samman vävnad efter vävnad i det lilla fostret under de 9 månaderna. Och i födelseögonblicket så åstadkommer det alltid stor fascination. Till och med för barnmorskor som har varit det hela sitt liv. Det är ett stort ögonblick varje gång ett litet människobarn föds fram till liv i den här världen. Ja, om vi bara kunde gå vidare där. Men det är så här. Att i en fallen och trasig väg, värld så träffar också störningar redan under fosterstadiet. Och vi som min fru och jag har till och med upplevt det i vår familj när vårt första barn föddes med mycket allvarliga hjärteffekter. Och ni vet, det finns hela registret av det här att det är inte alls så att livmodern är ett skyddat område för de störningar som ett människoliv ständigt utsätts för. Ingen går säker, inte ens under fosterstadiets tid. Men samma bibel alltså, som genom David uttrycker den här fascinationen för fosterutvecklingens fantastiska pågående process. Och det här med att Gud, han sa, Gud låt det bli mörkt omkring mig så att inte ser mig. Och så inser han, hjälp, det största av alla under, alltså min kropp. När den formades, då formade Gud den på en mörk plats i moderlivet. Där inget öga ser. Vi kan följa, jag har följt min frus tillväxande mage 4 gånger. Va? Men jag kunde ju inte se vad som hände där inne. När organ efter organ vävdes samman. Fantastiskt. Vi har de här ultrastrålningsmetoderna nu, ultraröntgen, vi kan se lite grann, men det kunde man ju inte alls för. Men ändå, egentligen är det en mörk plats. Och på denna mörka plats utför Gud, det största av alla under. Så dåraktig jag var som sa, må det bli mörkt så inte Gud ser mig. Nåväl, samma bibel som alltså genom David uttrycker den här fascinationen över människans tillblivelse förkunnar samtidigt förgängelsens makter som skär genom hela skapelsen ända in i en kvinnas moderliv. Och Gud har tillåtit att detta är får vara konsekvenserna av människans uppbrott från honom. Ingen fas i livet är säkrat, inte ens det prenatala. Och en välskapat nyfött barn, om vi säger så, åh det gick bra, titta här är barnet, kan imorgon vara invalidiserat. På grund av fysiska eller kemiska skador. Eller sjukdom som träffar. Så även om barnet klarar sig från skador och liksom i fosterstadiet. Så kan det slå till när som helst under livet. Sjukdom, skador, dödsprocessen börjar det ögonblicket barn föds. Celler börjar dö redan då. Döden har satt sitt märke på det nyfödda barnet. Cellerna ersätts med nya hela tiden. Men det sker en ständig nedslitning av människans inre organ. Och vi blir äldre. Och vi kan inte hindra den här nedslitningen. Människan är ytterst sårbar, både fysiskt och psykiskt. Och vet du vad jag tror? Vi blev en gång inte skapade för en fallen och trasig värld där våld och ondska finns. Vi blev inte skapade för den typen av stålmän och stålkvinnor som skulle kunna leva utan att bli sårmärkta i en sån här värld. Vi blev skapade för en harmonisk tillvaro med Gud. Vi blev inte skapade för traumat där tårarna måste rinna på grund av smärta och ondska och orättvisa. Vi blev inte skapade för det fysiska traumat, för våldet, för det psykiska traumat. Och därför är vi så mycket mer sårbara för att vi tvingas framleva våra liv i en trasig och ond och hård värld med en själsutrustning som inte var avsedd för den. Förstår du hur jag tänker? Därför kan ingen människa gå genom den här världen och i sin uppväxttid utan att få blåmärken. Hela tiden i sitt själsliv. Det är ofrånkomligt på grund av de störningar och spänningar som finns. Syndafallets konsekvenser står hårt. Både mot kropp och själ. Men Gud vet om det. Och det är inte slut med det konstaterandet. Och vi som mänsklighet har fått ett mandat att ta hand om vår värld fortfarande. Och motverka de destruktiva krafterna. Så att vi ska tacka Gud för läkarvetenskapen som gör ytterst i alla sina försök för att motverka det destruktiva och förhindra att de AIDS-drabbade dör för tidigt, hjälpa dem som lider, mildra lidandet. Det är vår kallelse, och därför är den vetenskapliga forskningen någonting som är ett mandat från Gud för att vi på bästa sätt ska kunna ta hand om vår skapelse inklusive den mänskliga kroppen. Och inte minst den miljö som jorden utger som en gång gavs människan som en gåva. Så uppdraget att ta hand om skapelsen, man kan säga, intensifierades på grund av syndafallet och det sköra tillstånd i vilket den nu befinner sig. Jesu underverk visar på Guds vilja att bota och hela. Och att gå emot det destruktiva. Men även Jesu underverk var tillfälliga. Tillfälliga reparationer. Allt helande är tillfälliga reparationer. Vi är liksom ändå på väg som gamla bilar till skrotupplaget. Man kan byta lite delar här och där på resans gång. Men en dag så ska bilen skrotas. Och de människor som fick uppleva helande. Underbart, men de blev förmodligen sjuka igen så småningom. Och till sist så dog de, troligen på grund av en sjukdom. De var människor. Gud har i Kristus visat att han inte är likgiltig för mänskligt lidande. Han har själv varit här och du, han har utstått lidandet i dess mest grymma former. Han har till och med varit i tortyrkammaren. Vår Gud. Vad ska vi säga då? Han vet vad det är att lida till och med oskyldigt. Så korset visar att han har varit framme vid sjukdomarnas ytterlighet som är döden. Sjukdomarna är ju egentligen bara en relativ skala mot döden. På vilken och den skalan befinner vi oss alla på. Och han är den som säger frukta inte. Jag är den första och den sista. Jag var död, men se, jag lever. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Det är inte slut med sjukdom och död. Vi hade en pojke i vår församling som hade någon slags muskelsjukdom. Han kunde inte tala. Han hade en sån här penna, du vet, i munnen och så en alfabetsförteckning. Så man kunde, han fullt klar i sin tanke, man kunde kommunicera med honom. Men han pekade med pennan på bokstäverna och så blev det så småningom meningar. Det tog en tid. Men visst, han blev färdig och vi kunde förstå honom. Men så var det en ungdomspastor som frågade honom: Carl Otto, är inte du besviken på Gud? Vi har ju bett så mycket för dig och ändå sitter du kvar i din rullstol och inte kan tala. Så tog han pinnen i munnen och sa: J-A-G. Jag är inte besviken på Gud. Jag älskar Gud. Och jag vet att han ska ge mig en ny kropp när Jesus kommer tillbaka. Oj, vilket vittnesbörd. En biblisk historiesyn innebär att vi har att leva, som Jesus säger, i födslovåndornas tid. Vad är födslovåndor? Någonting som gör ont. Tänk om det finns ett kollektivt lidande i mänskligheten. En smärta som finns över hela världen. Och som samtidigt är själva smärtan för något stort och hoppingivande. Tänk om denna värld är den nödvändiga världen. Alltså denna trasiga, smärtfyllda värld. På något sätt är den nödvändiga världen för att den bästa av världar ska kunna födas. Men det går åt smärta att föda. Endast en trasig värld i processen, i Guds förundliga vishet, kan du tänka. Sådana dygder som barmhärtighet skulle aldrig kunna växa fram i en fullkomlig värld. Skulle inte behöva, skulle inte synas, skulle inte kunna odlas. Sådana dygder som tålamod skulle inte behöva sin fullkomlig värld. Och många andra dygder som vi värdesätter högst, många av kärlekens gärningar, skulle inte behöva synas och kunna synas i en fullkomlig värld. Tänk om det i Guds vishet är så att det endast i den här världen som vi kan växa och mogna som andliga människor. Ja, där tror jag får lämna det här för att gå vidare i salmen. För när David nu betänker Guds oerhörda underverk som hans kropp innebär. Han har ju sett, han ser på sin kropp liksom. Och fylls av vördnad och tacksamhet. Jag hörde om en klassmedicinstuderande som just höll på med anatomilektion. Och professorn stod där och visade Hur den fantastiska människokropp är sammanbyggd. Och plötsligt så kom det liksom en helig tystnad över hela föreläsningssalen. Och professorn tystnade. Alla blev så tagna av denna fantastiska konstruktion som människokroppen utgör att ingen såg sig förmögen att säga någonting. Det börjar harklas och så småningom så återgick man till att denna så kallade vetenskapliga hållning, fast man just hade varit gripen av skapelsens storhet som ett starkt vittnesbörd om han som har tänkt vår existens och skapat oss så underbart, som David säger. Och som David låter sig drabbas av och brister ut i lovsång. Jag tackar dig att jag skapat så handen som kan röra sig så här fritt i flera dimensioner. Hur skulle jag kunna predika utan mina händer? Höll på att säga. Och du kunde inte vända ett blad i en bok. Dina händer, tänk på det. Många tjänster de utför dig under dagens gång. Oj, hjärtat som slår sina trogna 60, 70, 80 slag i minuten under 70, 80 år. Utan att behöva tas ut och smörjas och sådär. Det sköter sig självt. Jag behöver inte tänka, hjärta, slå nu, vila nu, slå nu, vila nu, slå nu, vila nu. Det sköter sig självt. Fantastiskt. Ögat, detta optiska instrument. Öronen, denna otroliga konstruktion med hammare, städ och stidbygel och snäcka och inörat ljudvågor som omvandlas med hjälp av nervbanorna till pannlobcentra, hörselcentra ligger någonstans här i pannloben så att jag hör sång och musik och tal. Lungorna, njurarna, immunförsvaret, hjärnan, oj, nej, den är inte ens vi har börjat tala om. Cellerna i min kropp, cellen är kroppens minsta beståndsdel, vi har över 60 miljarder sådana, Gud vet om varje liten cell, han koll på den, han kanske har namn på varenda cell i din kropp. Cellkärnan som leder och styr allt jobb inom cellen. DNA-molekylen finns där i cellkärnan med en kod och en instruktion som bestämmer precis hur du ska se ut. Allt i din kropp, en ritning för varenda detalj, finns i denna lilla cellkärna. Eller den befruktade äggcellen som är liten som en knappnålshuvud, men som innehåller mer information än hela Encyclopedia Britannica. Detta väldiga uppslagsband. Om du skulle skriva ner vad äggcellen, den befruktade äggcellen, innehåller informationsmässigt, skulle det behövas 500 böcker med 1000 sidor var, alltså 50 000 sidor med tätskriven text i en enda liten befruktad cell som vi knappast kan se. Hur underbar är han inte? Förstår du, David? Han visste ju inte det här, men vi borde ju vara ännu mer upprymda över detta mästerverk som sker i det fördolda och blir till en människa. Då kommer vi till vers. Jag hinner någon vers till, eller hur, Gunnar? Den är så med 5 minuter till. Tack så mycket. Vers 16. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Det är intressant att tala om sig själv som en person även i fosterstadieutvecklingstiden. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Problem 2. Det här är inte, alltså det här var ett problem som jag inte räknat med, men som jag inser nu. Men vi hinner inte ta upp det problemet jag egentligen kommer till. Jag får ta det imorgon kanske. Jo, våra liv var kända av Gud redan innan vi föddes. Gud ville vår födelse och han ville också påverka. Han ville också våra liv. Och det står inte i makt att bestämma vårt öde på något sätt. Jag kan inte säga, jag ska bli 84 år, ja. Jaså, hur vet du det? Ingen kan med bestämdhet ens yttra sig om sin morgondag. Gud känner alla växlingar i våra liv långt innan de kommer. Alltså är inte Gud orolig för din framtid. En del ungdomar är, förstår det. Vad ska det bli av mitt liv? Vad vill Gud med mitt liv? Och de har en stark oro. Och jag säger till dem gång på gång, men du ska veta, utgångspunkten är, Gud är inte orolig för din framtid, för de närmaste åren. Du vet inte ens om du får leva ett år till. Jesus kanske kommer i övermorgon. Så varför ska du oroa dig? Våra liv är kända av Gud. Och han har skrivit ner våra liv i sin bok. Och det här verkar ju fatalistiskt. Det här verkar ju allt förutbestämt. Nej, det är inte ett uttryck för fatalism, utan det är ett uttryck för trygghet. Min framtid står i Herrens händer. Blir vägen mörk, han hjälpen sänder. Han leder mig ett steg i sänder. Det är ju också sant, va? Guds suveräna kontroll över våra dagar utesluter inte det personliga ansvaret. Vi får kanske inte det här att gå ihop i vår logik. Men som Spurgeon sa om Guds suveränitet och det mänskliga ansvaret. De är vänner i Guds logik och vänner behöver inte försonas. Så vi får hålla oss, vi får liksom nöja oss med att okej. Gud är suverän. Han vet allt om min nutid och min framtid. Men samtidigt har jag ett ansvar. Jag ska avlägga räkenskap för alla mina ord, mina tankar, mina gärningar. Jag ska aldrig kunna komma och säga en dag, ja, men det var inte mitt fel, du hade ju förutbestämt det. Det går inte. Så det är svårt att få det här att riktigt gå ihop. Men take it by faith. Ta det i tro och vila vid det. Har Gud sagt det så får det vara så. Och vila framförallt i det här att Gud vet allt om din framtid. Så David brister ut, och det ska jag verkligen sluta in, för att sen kommer avdelning 4. Outgrundliga är inte för mig. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar? Alltså, David irriteras inte över att han inte kan fatta eller förstå eller omfatta Gud med sitt förstånd. Tvärtom så gläds han över insikten om Guds storhet. Man kan tro på Gud och glädja sig över honom även om man inte förstår honom nästan ännu mer, tycker jag. För att jag tycker det är så festligt det står, vad inte ett öra har hört, det har Gud berättat dem som älskar honom. Vad inte ett öga har sett, det är för att det inte går att se med mänskliga ögon. Lika lite som jag kan förklara hur en regnbåge ser ut för en blindfödd människa. Så Gud kanske skulle vilja förklara för oss, men hur gör han det? Förklarar man en Mozarts symfoni för en döv människa? Hur gör man det? Men då får man glädja sig att Gud är större än allt. Och han har... Mina tankar kan inte omfatta detta. Vad ingen människa kan tänka, det har Gud berätt. Alltså det är väl underbart. Det är mer än jag kan tänka. Åh, vad underbart. Då finns det alltså mycket, 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 mycket mer att upptäcka när den dagen kommer. David inser sin egen litenhet i förhållande till Guds storhet och mångfalden i Guds tankar, som du ser där. Hur stor är inte deras mångfald? Och det står, de är som sanden på havsstranden, eller hur? I den versen. Så om jag skulle börja räkna dem skulle jag ändå aldrig bli färdig. Du vet, så åker ni till hästens bad här, eller lapp och sand som är lite större. Och så börjar du längst bort i ena änden av sandstranden och så börjar du räkna sandkornen. 1, 2, 3. Och det hinner bli kväll och det har kommit kanske en decimeter på väg. Så menar David, så är det med mångfalden i Guds tankar. Du börjar, du somnar, du vaknar, du är fortfarande där hos Gud och säger, jag förstår inte allt. Men jag tror på dig. Vad Gud säger är, hela sandstranden är full av sandkorn och jag vet hur många de är. Du behöver inte bara räkna, njut av stranden istället. Ja, så är det. Gud vare lov. Tyvärr så får vi på något sätt återkomma då till det som är den svåraste bitarna när det här hämndmotivet kommer in i psalmens avslutning. Men jag lovar, jag ska ta upp det, för jag tycker det är väldigt viktigt, för man stöter på den problematiken i många andra psalmer också. Men det finns goda sätt att ge svar på det. Så hoppas du kommer tillbaka. Låt oss bedja. Prisat var ditt härliga och heliga namn. Vi är här och det känns så skönt att du har läst oss innan vi blev födda. Vi är inte okända för dig på något enda litet utrymme inom oss. Halleluja. Du vet hur osäkra vi är när vi är i relation med människor och vi törs alltid inte vara oss själva. Vi är rädda för att inte bli omtyckta. Men inför dig, Herre, är vi som en uppslagen bok. Ingenting är fördolt. Skulle vi då inte slappna av och vila i den vetskapen? Och att du är den som fortfarande älskar oss. Samtidigt så tackar vi dig för Jesu Kristi blod som renat oss och renar oss idag från all synd. Så vi kan vandra med dig i ljuset så som du är i ljuset. Så låt oss få göra det också denna härliga dag. Leva ut och leva våra liv till din ära. Helgat var ditt namn. Amen.